Först vill jag tacka så jättemycket för den här helgen. För alla människor som har hälsat välkommen och hållit små tal och skämt ut mig. Igår fick jag försöka lära mig att säga tapetsera på norrländska. Det gick inte så bra. Men det kanske blir bättre med tiden. Tapetsera fick jag höra att man säger. Jag vill tacka alla församlingar som har varit här, som är här nu och har framfört en hälsning. Tack så mycket. Tack för alla människor som är här. Det gör mig glad att se er. Jag kan göra en kort presentation om mig själv, för att det kan vara några nya här kanske som inte känner mig. Jag heter Christian Mölk, kommer från södra delen av Sverige. Bott lite överallt, så att Västergötland, Östergötland, Linköping, Stockholm, Bankeryd har jobbat som ungdomspastor. Jag är 30 år, gift med min vackra fru Annika, och vi ska få barn i september. Ungefär så är det. Har läst teologi i Örebro 3 år innan nu, och jätteglad att vara här. Och ser med bävan på den här uppgiften, alltså med att vara pastor i en församling. Det är en stor uppgift som jag tar med stor respekt. Liksom. Men jag har också lärt känna Jesus under mina år med honom. Och vet att jag kan lita på honom. Och förtrösta helt enkelt på att det kommer bli bra. Det kommer vara jobbigt. Och det kommer vara knepigt. Det kommer vara besvärligt. Men det kommer också gå bra. Det kommer vara roligt. Och Gud välsigna. Och det litar jag på helt enkelt i all enkelhet. Så, nu tänkte jag hoppa in i ordet. Därför att ni som har börjat lära känna mig lite smått, ni har säkert märkt att jag tycker om att predika. Jag tycker om Bibeln. Det är en hjärtesak för mig. Och vår församling är en pingstförsamling. Jag skulle vilja att den också blir känd som en bibelförsamling. Att vi lever med Bibeln, vi kanske inte alltid förstår den, vi kanske inte kan allting, men vi lever med den och låter den få mata oss och låter texten få bli Guds ord till oss. Det är min bön för den här församlingen. Gå in i en bibeltext och bara se vad är det Gud vill säga till oss med den här texten. Utan att jag som pastor nödvändigtvis måste bestämma det innan, utan bara se vad är det Gud säger. Ni som har era biblar med er, häng med till Domarboken kapitel 8. Och medans ni letar så tänkte jag lite kort förklara också att det här är tredje predikan i en serie av tre. Så ni som har missat de två senaste gångerna, ni har missat två fantastiska predikningar om Gideon. Det är nämligen så att första söndagen så gick jag igenom Gideons kallelse. Gud, alltså Israel är ner på sina knän, midjaniterna anfaller och de är helt chanslösa. I den stunden när det är som allra, allra värst, när midjaniterna samlar en armé på 135 000 för att totalt förinta Israel, då kallar Gud Gideon. En vanlig, enkel man, oansenlig, ingen ledargestalt, han väljs ut av Gud. Just därför förmodligen. Andra söndagen så predikar jag om själva striden som Gideon får utkämpa. Hur han först samlar ihop en stor armé på 32 000, men Gud säger att den är för stor. Om du vinner med den så kan du ta åt dig äran för det. Nej, ni ska vara 300. 300 mot 135 000. Och sen så får Gideon bara stå och titta på medan Gud vinner segern. Helt fantastiskt. Så än så länge har allt gått jättebra. Nu däremot så hoppar vi in i texten, och det blir inte lika bra det här den här söndagen. Jag tyvärr måste meddela detta. Men vi läser tillsammans. Gideon kom till Jordan och gick över tillsammans med de 300 man som var med honom. De var trötta av förföljandet. Därför sa han till männen i Sukkot: ge några brödkakor åt folket som följer mig. De är utmattade och jag är färd med att förfölja Seba och Salmunna, de midjanitiska kungarna. Men ledarna i Sukkot svarade: Har du då redan Seba och Salmunna i din hand, eftersom vi skulle ge bröd åt din herr? Gideon svarade: när Herren ger Seba och Salmunna i min hand, ska jag på grund av detta svar söndertröska ert kött med ökentörnen och tistlar. Aj då. Och vi säger så här: Gud, han har inte gett oss i uppdrag att kriga, alltså vi här. Han gav Gideon det uppdraget, men inte till oss. Vi har fått ett annat uppdrag, som vi hörde från Frälsningsarmén, vad det var. Vi ska gå ut och berätta om Jesus för alla människor. Och därför kan man använda sån här symboliskt tänkande, att det uppdrag vi har fått, du överför det till den här texten och tänker på hur Gideon hanterade och hur alla andra hanterade runt omkring. Gideon och hans pyttelilla armé, de är utmattade efter striden. De är trötta och de kommer till den här staden Sukkot och ber om mat. Det Gideon, alltså, han ber inte om att de ska delta i striden. Lägg märke till det. Han ber bara om lite mat, lite hjälp. Men han får inte det. För de säger till honom att vadå, när du har vunnit, då kan vi hjälpa dig, men inte innan. Och det är egentligen inte Gideon han som går miste om detta, för att han vet att han kommer vinna den här striden. Han vill att de ska vara med så att de kan få bidra med någonting. Gideon vet att han kommer vinna. Han har redan sett det, alltså att Gud är med honom. Men så den som går miste om att få hjälpa till, det är ju den här staden, Sukkot, och de här människorna. Här erbjuder Gideon dem att få vara med och bidra med sitt, men de vill inte. Och oftast är det så att är det något som gör oss modlösa, så är det våra vänner och inte våra fiender. Därför att vi är redo för kamp. Vi är villiga att kämpa för Gud. Men så får vi höra taskiga kommentarer från våra vänner. Och då blir man modlös. Och det vill jag att vi ska komma ihåg som församling. Jag kommer själv ihåg när jag var 18, ung, brinnande kristen. Och gick ut på gatorna och evangeliserade och berättade om min tro för allt och alla. Ungefär det bibelordet som Robert läste. I tid och otid var jag ute och berättade om Jesus. Och sen när man berättar det för församlingsmedlemmar, så säger de till mig: ja, brinner gör man när man är ung och sådär, men allt eftersom så svalnar den där glöden. Och när du är gammal då kommer du få se att det inte, man är inte sådär längre, hur länge som helst. Kan ni förstå vad det gör med en ung brinnande kristen liksom, att få höra sånt från de äldre i församlingen? Det är inte roligt alls. Är det något som gör en modlös, så är det vännerna. Kom ihåg det allihopa, att uppmuntra varandra. Och kommer en ung människa som lever i sitt uppdrag, som lever i sin kallelse, som kämpar för Gud, uppmuntra det och hjälp och bidra med det du kan. Gideon sa inte att de skulle vara med och strida, utan bara ge oss mat liksom. Ge oss det vi behöver. Sen när han då har, som han visste, besegrat midjaniterna, då återvänder han till den här staden och tar ut sin hämnd. Och det här skulle man helst vilja hoppa över i bibeltexten, för att det här är inte trevligt. När du kommer hem sen, slå gärna upp i Domarboken kapitel 8 och läs hela det kapitlet. Det är ingen jättetrevlig grej som Gideon gör här. Han straffar helt enkelt de här för att de inte ville ställa upp, ganska hårt också. Och jag skulle vilja kommentera det här. Varför finns det texter i Bibeln som man känner sig fruktansvärt obekväm med? Det här känns inte bra alls. Varför gjorde Gideon så här? Varför hände det? Varför hände det? När man läser i Bibeln. Ni har säkert stött på många sådana bibeltexter. Och det jag skulle vilja lyfta fram är att Bibeln är inte en saga. Bibeln är verklig. Det som står i Bibeln har faktiskt hänt. Och den förskönar inte sanningen. Har det hänt så står det skrivet där. Liksom. Det är inte säkert att det var någonting bra det Gideon gjorde. Det var dåligt. Det var inte alls att rekommendera. Men sån är Bibeln. Och vi måste lära oss det, att det som står där kan vara en förebild för oss, men kan också vara ett varnande exempel för oss. Gör inte som Gideon i det här fallet, för det är fel. Och så måste man också läsa i Bibeln, att hitta liksom, vad är det vi ska ta till oss, och vad är det som Bibeln visar att det här ska vi absolut inte göra. Jag har ofta fått höra när jag evangeliserat eller berättat om min tro att, ja men vadå, i Bibeln står det ju där massa saker liksom. Ja, det står där därför att Bibeln är verklig. Den skildrar inte bara sagofigurer och den förskönar inte sanningen, utan den berättar vad som faktiskt har hänt. Ska vi gå vidare i texten? Domarboken 8 och 22. Israeliterna sa till Gideon: härska du över oss, och sen också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand. Men Gideon svarade dem: jag ska inte härska över er, och min son ska inte heller härska över er, utan Herren ska härska över er. Gideon sa vidare till dem: en sak begär jag av er, att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte. Fienderna bar nämligen öronringar av guld, eftersom de var ismaeliter. De svarade: de ger vi dig gärna. De bredde ut ett klädesplagg, och var och en kastade där den öronring han hade fått som byte. Och guldringarna som han hade begärt vägde 1700 siklar i guld. Detta förutom de halsprydnader, örhängen och de purpurröda kläder som de midjanitiska kungarna hade burit. Och förutom de kedjor som hade suttit kring halsen på deras kameler. Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus. Nu blir det nästan ännu knepigare här i texten. Israel hade vid den här tiden ingen kung. Det är flera hundra år senare som Saul blir Israels första kung. Och sen så småningom David. Vid den här tiden hade de ingen kung. Men deras längtan var stor. De ville ha en kung. Och nu tyckte de att Gideon var lämplig. Men Gideon, han vägrar att bli Israels kung. Och det här vill jag lyfta fram som ett föredöme. När folket vill upphöja Gideon, och säger han: nej, det är Gud som är kung. Han ska regera över er, inte jag. På så sätt är Gideon en förebild för oss. Och där kan vi ta till oss att det är inte jag som pastor som är någon slags härskare som ska bestämma saker hit och dit, utan det är Gud som är våran herre. Vi är alla på samma nivå. Det är ingen som står över oss i den frågan. Det är ingen som står emellan mig och Gud. Utan jag har en direkt relation med Gud. Så kan vi känna alla här inne. Det är inte så att pastorn eller prästen ska förmedla någonting mellan dig och Gud. Utan alla har vi direkt kontakt med Gud. Man som pastor kan däremot ha som jobb att hjälpa folk att komma till den insikten. Och att hjälpa folk att förstå Bibeln och sådana saker. Men det är du och Gud som är liksom i direktkontakt. Så det Gideon säger är bra. Men det han sen gör är inte bra. Han säger att han inte vill bli kung. Men han agerar som en kung. Midjaniten hade alltså öronringar av guld. Och Gideon får alla dem. Som tack för att han har besegrat midjaniterna. Och det kan man väl tycka på ett sätt att, ja, det var väl i och för sig rimligt. Han gjorde ju någonting väldigt, väldigt bra. Och folket var tacksamma. Men det skapade var att Gideon blev rik. Han blev ju mäktig i och med det. Och han började få fördelar som andra inte hade. Och det skapade en elit. Och det ska man se upp för. Gideon lyftes ovanför folket på ett sätt som inte var bra. Är någon som vet vad en efod är? Man kan säga att det är en skjorta eller så, eller en klädnad som prästerna hade. Han gör en sån i guld. och placera den i sin hemstad. Och ni som är mer intresserade av det här så rekommenderar jag att du går in på min hemsida och läser mina bibelkommentarer om det här. För det är ganska intressant, men jag kan inte ta hela den historien nu. Men han gör i alla fall det här. Och ni vet att det här var innan Israel hade Jerusalem som sin huvudstad. Så det var lite osäkert vad som var den religiösa mittpunkten i Israel. Och det jag tror att Gideon gör här är att försöka göra sin egen stad till det. Folk kommer till hans hemstad och för att tillbe... Ja, nu blev det fel här, för att de tillber ju inte Israels gud, utan de börjar tillbe andra gudar. Men det var hans syfte i alla fall, genom detta. Och det här blir en snara för folket. Och här skulle jag stanna några sekunder och tänka över det här. Därför att ganska ofta är det så att om man möter Gud så vill man ju på allra bästa sätt ära Gud på något sätt. Man vill göra saker för Gud. Och man vill gärna göra det så fint som möjligt. Är ni med på vad jag menar? Man vill bygga en fin kyrka. Man vill måla fina tavlor för att ära Gud. Man vill sjunga de finaste sångerna. Man vill göra så mycket gott som man bara kan för att ära Gud med det. Men här tror jag att man måste se upp lite. Därför att ju finare kyrka man bygger, desto större fokus kan själva kyrkan få. Och man tappar fokuset på Jesus. Det här är en läxa som man behöver alltid jobba med. Att det jag gör för Gud kan bli viktigare än Gud själv. Är ni med på vad jag tänker ännu? Det är ju relationen med Jesus som är det viktiga. Inte det vi gör för Jesus. Det kommer i andra hand. När Gud själv skulle... ni vet de 10 budorden. När han skulle skriva någonting och ge till människorna, då skrev han det på sten. Det var inte så att han inte kunde göra värsta fina pampiga guldtavlorna liksom, med snitsig stil liksom, och allt möjligt. Förstår ni vad jag menar? Han kommer till oss i enkelhet. Vi vet att Jesus, han föddes, han fick inte ens plats på härberget. Han föddes i ett enkelt stall, som man tror. När Gud kommer till oss så är det i enkelhet. Det är inte pampigt och storartat alltid, utan det är i enkelhet. Det Gud begär av oss är inte att vi bygger världens vackraste kyrka. Han begär inte av oss att vi ska kunna sjunga perfekt. Han begär inte att vi ska kunna göra den absolut vackraste målningen här inne i kyrkan. Det är bra i och för sig, men det är inte vad Gud begär. Det Gud vill ha av oss, det är att vi älskar honom. Och att vi älskar våra medmänniskor. Då uppfyller vi det Gud vill ha av oss. Då ärar vi Gud. Inte genom att bygga världens vackraste kyrka. Det behöver inte vara fel, men det får komma i andra hand. Ska vi läsa sista stycket. Vers 28. Så blev Midjan kuvat under Israels barn och upplyfte inte mer sitt huvud. Och landet hade ro i 40 år, så länge Gideon levde. Men Jerubal, Joas son, begav sig hem och stannade där. Gideon hade 70 egna söner, till han hade många hustrur. Han hade en bihustru i Siken, och hon födde honom också en son som han gav namnet Abimelek. Och Gideon, Joas son, dog i hög ålder och blev begravd i sin fader Joas grav i det abisritiska Ofra. När Gideon var död var Israels barn trolösa igen och höll sig till balerna. De gjorde balbeligt till Gud åt sig. Israels barn tänkte inte på Herren sin Gud som hade befriat dem från all deras fiender runt omkring. Inte heller visade de Jerubal, Gideons hus, någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel. Så här lite avslutningsvis då. Det vi ska komma ihåg från de här predikningarna, det är att Gud höll sin del i avtalet. Gud gjorde vad han hade lovat. Han befriade Israel från midjaniterna. Kriget var en succé och allting sånt. Gideon däremot, han så länge som han var i själva striden så gjorde han rätt någorlunda. Men efteråt så blev hans liv ett andligt misslyckande. Den här guldefoden, det vart ingen bra alltså. Avgudadyrkan är inte någon hit. Han tar sig många hustrur, något som i och för sig inte är förbjudet i Gamla testamentet, men som alltid leder fel. Han sa att han inte ville vara kung, men han agerar som en. Han blir rik och mäktig. Ni vet hans son Abimelech, vet ni vad det namnet betyder? Lite kuriosa. Pappa är kung. Så han säger att han inte ska bli kung, men när han får en son, då får sonen heta pappa är kung. Det är något som inte riktigt stämmer här i vad Gideon säger och vad han gör. När Gideon började, när han fick kallelsen från Gud, då var han fattig, oansenlig, vilket gjorde honom till beroende av Gud. Skulle han klara den här fighten, då var han tvungen att ta Gud med sig. Nu, på ålderns höst, nu är han rik, han är mäktig, han har många barn. Han klarar sig själv. Han behöver inte Gud längre. Det är något att komma ihåg och något att tänka på. När du har det fattigt och jobbigt, då är det faktiskt lättare att leva för Gud. Så var inte alltid så ledsen över att ditt liv kanske kan tyckas vara jobbigt. Det finns många tillfällen att vara tacksam för det. Ur ett andligt perspektiv kan det vara fullständigt förödande att bli rik och få det gott ställt. Det är bara att jämföra många kyrkor i västvärlden och många fattiga länder. Det andliga livet kan bli lidande när man blir rik. Det Gideon också, som är sorgligt med Gideon, det är att för att han ska kunna för att han ska tänka på sina, det Gud har gjort i hans liv, då är han tvungen att tänka tillbaka. Förmodligen på då när han var ung. För att han har inte längre de här grejerna i sitt liv. Det ska du komma ihåg, att försök att inte göra så att ditt liv blir så att du alltid måste tänka tillbaka för att komma ihåg vad Gud har gjort. Försök att leva med inställningen att jag vill se i framtiden, vad vill Gud göra med mitt liv? Vad kallar Gud mig till framöver? Men när Gud gör stora saker genom ditt liv, kom ihåg då att fortsätta vara en enkel människa även efter. Och sen när Gideon är död så faller Israel tillbaka fullständigt i avgudadyrkan igen. Baal betyder, det är en kanonesk gud som man kan översätta till svenska ordet herre. De gör Baal Berit till Gud. Tycker så roligt namn. Berit betyder förbund, så de började tillbe förbundets herre som de trodde och som var en annan gud. Det sista här då, att för att Gideon skulle klara av uppdraget att vinna så blev han uppfylld av Guds ande. Han fick kraft och välsignelse. Men efter ett tag så föll han tillbaka igen. Det visar oss behovet av att gång på gång bli uppfylld av Guds ande. Om och om igen behöver vi komma tillbaka till Gud. Vi behöver böja knä inför vår Herre och säga, fyll på mig med kraft igen. Ge mig mer av din kärlek. Ge mig mer av din kraft. Jag är beroende av dig. Jag klarar mig inte utan dig. Gideon visar oss det. Det gick bra när han var uppfylld av Guds kraft, men sen sjönk det bara liksom.